Noah, she's having my baby.
Vad är det för skit du kommer med?
Do I know her? She's having my baby.
Säkert like Family Guy eller något.
Nej, jag vet inte vad det är för någonting.
How I Met Your Mother.
Nej, Who's Line Is It Anyway? Welcome to the 6 o'clock news. I'm your anchor, Noah.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar, Niklas och Emilio. Niklas Lundqvist är här.
Ja.
Och äntligen har vi fått tillbaka vår italienare.
Äntligen är man tillbaka.
Spinetti, vår broder, är tillbaka. Skönt att ha det här, kompis.
Ja, tackar, tackar. Skönt att vara tillbaka. Det är skönt att ha semester, men ibland är det kul att jobba igen.
Ja, vad har hänt? Vad har du gjort?
Nej, jag har suttit
och... Nu pratar jag och då har du köpt. Hur känns det att vara
tillbaka? Ja, jag är varmt välkommen. Känner jag mig. Verkligen, verkligen. Känns bra. Känns bra. Mm. Nej, men jag har suttit och tentat mig och hållit på. Så det har varit mycket att stå i.
Det gick rykten om att du skulle lämna landet.
Ja, nej. Det är så kul ska vi inte ha det. Det var några från Migrationsverket här, men jag lyckades lura dem.
Jag skojar inte. Det gick rykten om att du skulle lämna landet.
Okej.
Okay. Du skulle åka båt någonstans.
Okej.
Okay. Ta Vasaskeppet.
Ja.
Det har hänt ganska mycket sedan du var borta. Italien vann en Oscar för bästa film. En av Ghostbusters killarna dog. Och...
Vem?
Du skojar?
Nej.
Bill Murray gick bort.
Visste du inte det?
Visste du inte det?
Nej, ligg ner.
Va?
Det är inte så kul.
Nej, bara skoja. Men
det var inte lika viktig person.
Harold Ramis dog. Alltså Egon.
Ja, men du. Okej. Okay.
Det visste du.
Nej, men det visste jag inte. Men okej.
Okay. Måndag hela veckan.
Regissören.
Men det är han med superbriller.
Mm. Superbriller?
Han har jättestora glasögon.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, jag är med. Fan vad tråkigt.
Så som du har varit i någon slags bubbla de senaste veckorna.
Ja, men jag säger... Jag har suttit
ute Big Brother nu.
Jag har varit liksom nergrävd i böcker och skit. Men det har varit... Det har inte varit helt förgäves. Det har faktiskt varit gått bra för mig de här veckorna. Jag har fått B och C på mina tentor som jag har fått tillbaka. Sen sitter jag och väntar på en till. Så det har varit... Det har inte varit förgäves att jag har legat lågt.
Men har du tyckt att det är någon populärkultur?
Det har jag faktiskt.
Blink-182 räknas inte.
Hur visste du att jag började lyssna på dem igen?
För jag började lyssna på dem igen också.
Seriöst?
Ja,
det är så jävla bra.
Mm. Ja. Nej, det vore kul om man kommer en biopic om dem. Du berättade, det var någon kväll du var ute och söp. Det tog 3 timmar du skulle berätta Blink-182 historia. Jag var helt fascinerad.
Men ja, har du lyssnat på några av våra avsnitt? Det är väl det man undrar mest.
Självklart har jag inte rört någonting.
Inte ens klickat på det så vi fått en klicknedladdning. Du behöver inte lyssna på det, vet du.
Jag tror jag shareat på Facebook. Nej, jag tror inte ens jag gjort det. Jag har lagt det är jag som sköter på Facebook-sida, så jag har lagt upp avsnittet på Facebook. Sen har jag gått och lagt mig.
Mm. Schysst.
Inga problem. När som.
Jag tänkte, för några avsnitt sen så pratade jag och Niklas om Wes Andersons senaste film.
Grand Budapest Hotel.
Ja, precis. Har du hunnit sett den än?
Har inte hunnit sett den faktiskt.
Vi småsågade den faktiskt. Och då var jag inblandad i det här.
Ja, men det är klart du var.
Ja, men jag gillar ju Wes Anderson ju. Jag höll ju med dig
varenda. Nej, jag tror inte du gör det.
En post.
Nej, men du liksom, du är såhär, du, nej det gör du inte. Det är liksom, du är en sån här som när man säger så bara, gillar Wes Anderson? Bara, jo, men jag gillar Wes Anderson. Och sen när man börjar rabbla filmer så bara, nej, men den var inget bra. Nej,
jag vet inte, kappa med vinden.
Nej, Niklas, men att du liksom, att du, jag tror att du liksom glömmer bort hur illa du tycker om folk.
Om folk?
Ja, men Wes Anderson i det här fallet.
Tycker jag inte om honom?
Nej.
För att?
Nej, men för att du gör inte det. Du gillar inte det. Sen liksom, du gillar några filmer och så har du dem i huvudet. Gillade du Kingdom... Vet du?
Moonrise Kingdom.
Om man gillar den?
Ja.
Älskar den.
Ja, du gillar den och så gillar du Fantastic Mr. Fox.
Ja, fast jag, om du hade lyssnat på avsnittet så sa jag att Royal Tenenbaums är hans bästa.
Ja.
Ja, ingen kanske. Kommentar på det.
Kanske Rushmore.
Ja, nej. Hur ser schemat ut idag, Niklas?
Jo, jag har hört rykten om att Emilio har faktiskt varit och sett Captain America, The Winter Soldier.
Kan stämma.
Vi kanske får en kort recension på den då.
Kanske.
Men vi har i alla fall varit och sett...
Niklas har ju armarna i kors valt och inte sett den.
Vi gick och såg Noah istället. Vi kände att den var mer spännande.
Noah, she's having my baby.
Kul att ha dig tillbaka.
Darren Aronofsky är tillbaka i alla fall, precis som Emilio. Och vi har alla tre sett Den stora skönheten.
Alltså, för att hylla Emilio.
För att hylla Emilios återkomst. Och det var alltså den här filmen som fick Oscar för bästa utländska film.
Mm. Innan dess har ju, nu i veckan har det varit någon slags så här, nu precis innan sommaren så har ju både stora tv-serier avslutats och stora tv-serier har påbörjats. Jag har ju börjat mer och mer gå över till tv-serier. Jag skröt ju för några avsnitt sedan att jag låg väl uppe i något 20-tal serier. Jag tog på mig 5 extra här en veckan. Det börjar bli jobbigt nu. Men det är ju så bra. Jag avslutade precis Walking Dead och nu börjar jag titta på HBO:s nysatsning Silicon Valley.
Okej. Okay. Mm.
Inget ni känner igen?
Jo, det är den här lite social network-aktiga serien om hur... Ja,
men precis. Mike Judge senaste serie. Han har inte gjort någon tv-serie. Men Beavis and Butted och Office Space är han väl mest känd för. Mm. King of the Hill också har han gjort. Även skaparen bakom. Men precis, det handlar om de här datanördarna i Silicon Valley som försöker komma på det perfekta liksom software för att man ska kunna sälja in det för flera miljoner till Google eller andra stora entreprenörer.
När utspelar det sig?
Det är i nutid.
Okay.
Men det är lite sån här narr av de här, jag vet inte om man kan kalla dem för subkultur, de här som knackar koder liksom. Men jag gillar bara posten att de har den här, ni vet, Steve Jobs-boken.
Mm.
Hur han står med liksom högerhanden nedanför hakan med ena tummen upp. Den klassiska posten, den här jumper eller vad fan han har för jävla tröja.
Handen mot hakan.
Precis. Och så är den ju de uppradade huvudkaraktärerna på framsidan. Så det är en liten flukt med den här Apple-datakulturen och sådär. Så mycket name-dropping bland kända skapare bakom. Ja, men typ Steve Jobs och sånt. Nu kommer jag inte ihåg vad Microsofts snubbe hette bara för det. Bill Gates.
Ja.
Så nej, men ett avsnitt har gått och jag är jätteroad faktiskt. Men jag är ännu mer road Niklas som påbörjar serier och lägger dem på is lika snabbt. Börja på en serie, hylla den och lägger ner den. Hur går det med House of Cards, Niklas?
Inte sett något mer sen vi pratade om det sist.
Jag är jättenyfiken. Vad är det som händer i ditt huvud?
Du, han ger en helt ny betydelse åt att hylla en serie.
Precis.
Mm. groan från Tommy.
Men jag är ju besviken på det. Det är inget.
Nej, men House of Cards tror jag faktiskt att luften gick ur det riktigt när jag fick den spoilad för mig, som jag berättade om. Det kändes inte lika kul och då kände jag okej, men jag tar mig an det här när jag orkar. När det var som med True Detective fanns det ju den här rädslan att bli spoilad. Så den tuggade jag i mig i takt med att avsnitten kom ut. Jag tror att jag måste ha någon typ av press på mig. Och det är bara du som frågar mig om House of Cards. Så det känns inte...
Men du har ju vänner också som tittar på det. Våra nära vänner tittar ju på det.
Vilka tänker du på då?
Ja, vi har ju Peter Thomas till exempel. Nu blir det lite folk utanför podcasten.
Ja.
Ja.
Ja, men House of Cards, är den så rolig att prata om? Jag vet inte.
Ja, det tycker jag.
Okej, okay. Då får jag kolla. ska vara klart.
Det kommer du inte göra. Men jag undrar, vilka fler tv-serier tittar du på nu då, som du följer slaviskt? Du skröt ju häromdagen att du började titta på Från Dusk Till Dawn. Hur går det med den?
Nej, jag har bara sett ett avsnitt. Dock tänkte jag börja titta på Riket.
Hade du inte börjat titta på den, sa du till mig?
Jo, alltså ett avsnitt. Men det var det avsnitt vi såg för typ 2 år sedan. Nu tänkte jag se andra avsnittet ikväll faktiskt.
Okej. Ja, det är väl rätt för lätt att ta sig igenom. Det är bara 8 avsnitt ju, om du ska se båda säsongerna. Mm. Det antar jag att du ska.
Jo, men det tänkte jag. Mm. Så det kanske vi kan prata om nästa vecka.
Tveksamt att du...
Tveksamt.
Ja. Men Girls har för mig att titta igenom.
Ja, men andra säsongen var lite av en besvikelse faktiskt.
Så du...
Det ligger på is. Likadant med Walking Dead som jag tappade intresset för halvvägs in i tredje säsongen.
Okej, okay, det har du också lagt ner.
Ja, men det får du ju hålla med om att det började ju gå utför. Andra säsongen var bra, men tredje säsongen var väl ingen höjdare.
Jag tror bara du och jag som tycker andra säsongen är bra.
Är det så?
Ja, men när man lyssnar runt på andra podcast sånt där, så blir den rätt så nedskjuten. Att den är nästan sämst.
Jaha.
Jag tycker andra säsongen var helt underbar.
Jag tycker det är den bästa av det jag sett då, Walking Dead.
Jag håller med dig.
Men hur slutade Walking Dead då? Alltså du som har sett, är det fjärde säsongen nu?
Ja, fjärde säsongen är precis klar nu. Och de har ju, om jag säger så här långt, det är ju en början på en ny ark kan jag ju säga.
Mm.
Och det ska ju bli spännande. Och jag vet inte riktigt om de kommer följa kanon helt till 100. Alltså serietidningen. Men om de ska göra det så kan det bli jävligt trist faktiskt. Ja, men för just den biten i Walking Dead-serietidningen är extremt tråkig. Jag tror det bara är kanske så här 40 nummer, bara snack nästan. Inga större konflikter.
Mm.
Det var ju, tog till och med så hårt för mig att jag har lagt Walking Dead-serietidningen på is nu.
Så pass.
Ja, jag tycker, men det är inte bara jag som tycker. Jag tycker den tappar där efter 100 någonstans.
Emilio tycker att den är dålig rakt igenom, har jag hört.
Serien?
Mm.
Jag har inte läst den.
Serietidningen, du sa till mig att den var jättedålig.
Nej.
För bara jävlas med mig. Aset. Ja. Emilio, tv-serie? Ingenting för dig?
Alltså, nej. Alltså jag skäms lite över det jag kollat på sistone, så vi skiter, vi hoppar vidare.
Va?
Nej, men vi skiter det, vi går vidare.
Är det Vita huset?
Nej.
Det är men vad är det då?
Jag har suttit och kollat på The Bachelor och The Bachelorette. Och Say Yes to the Dress.
Fast roligt var jag och Niklas, det var ju bara för några dagar sedan, vi började prata om Guilty Pleasure.
Ja.
Niklas hade ju den bästa Guilty Pleasure, tror jag. Som han, du följer slav. Det följer du ju, Niklas. Du ligger in på tredje säsongen där ju till och med. Skröt då.
Vad tänker du på då?
Det var ju någon där det är män som klär ut sig till kvinnor.
Aha, RuPaul's Drag Show. Jag tror jag är inne på femte säsongen.
Femte säsongen.
Det är som topmodel fast med ja, transvestiter eller vad man säger.
Drag queens.
Fan, det låter skitspännande. Ja, då tänker jag stå för det här. Jag kollar på Bachelor och Bachelorette. Fuck all, ja. Girl.
Mm. Ja, och jag följer alla de här Legally Blonde och Mean Girls-filmerna slaviskt.
Så vi har en liten mjuk sida.
Ja, men verkligen. Ah, Legally Blonde, det är ja, stark 4. Ja. Men det är det. Den är klockren rakt igenom faktiskt. Jag älskar Legally Blonde.
Mm.
Så är det med det.
Ja.
Ska vi snacka lite film kanske?
Ja, vi gör det.
Förutom Legally Blonde.
Ja, men du har ju vilat munnen några veckor nu, så du kan väl snacka på lite.
Ja.
Du har ju sett en film som jag och Niklas är inte dugg sugna på.
Nej, och jag kan säga åt dig att hålla dig borta.
Direkt. Jaha. Går vi vidare till nästa film då?
Noah, sa ni. Nej, men alltså seriöst, jag vet inte vad det är, men alla har hyllat den här Captain America The Winter Soldier så himla mycket.
Eller Return of the First Avenger. Vad fan
i Sverige, ja. Vad är det med det?
Jag vet inte, varför byter de undertitel? Sen byter de tillbaks att den heter Return of the First Avenger, Captain America, The Winter Soldier. Men min kompis var svinrädd och det stod bara på biljetten Return of the First Avenger.
Åh, gud. Ja. That movie with Chris Evans.
Kärt barn har många namn, men inte kanske.
Nej, men alltså jag vet inte, om man läser runt om den här och vad andra folk, vad andra tycker, så har jag fått hur mycket som helst. Jag har fått upp 89% på Rotten Tomatoes, den har 8,3 på IMDb. De jag såg den med var helt frälsta. De tyckte den var helt fantastisk. Jag hatade den. Jag tyckte den var så jävla tråkig. Och det här är uppföljaren på filmen vi fick för ett par år sedan med när Chris Evans blir i Captain America. Den som kom innan första Avengers-filmen. Här får vi följa honom när han har lite återanpassat sig till dagens samhälle efter Manhattan-incidenterna. Och han
det här har... är ju Phase 2 som man kallar det för. Eller?
Ja, precis. På början inför Avengers 2. Liksom.
Ja, och sen när Avengers 2 är klar, då är det Phase 3. Det ska bli 3 Phase har de snackat i alla fall.
Vad fan, han snubben som har skrivit, han Winter Soldier-killen. Han är skrivit på då, typ så 8 filmer.
Vem? Chris Evans?
Nej, han som spelar Winter Soldier.
Jaha.
Ja, nej, kanske. Ja,
det är så sjukt oinsatt.
Ja, nej, men i alla fall. Alltså, det är så att, jag vet inte. Jag vet inte om det bara var att jag var dåligt humör när jag såg den här filmen. Eller var det? Alltså, jag tänker faktiskt ge den en chans till. Jag tänker se den en gång till. För att det känns ju som att det är jag som har missat någonting. Men jag tycker den var riktigt jävla tråkig. De andra som jag var med satt och snackade om att det var så fantastisk action. Och det var så bra uppbyggt till allting. För mig var det här bara scener på scener på scener. Det var så jävla tråkigt. Jag fattade inte. Alltså, det var bara... Men vad tyckte allting de... kändes osammanhängande på något sätt. Och det var bara så här...
Första filmen, var det en favorit?
Den var hemsk.
Mm. Okej, okay. Ja men då... Det tyckte väl vi också.
Ja, så... Nej, men så att det är liksom, det är inte det. Jag vet inte vad det är. Jag hade inte så alls höga förväntningar på den här. Det var bara, det kändes jävligt tråkigt. Det den gjorde bra, alltså... Det den verkligen gjorde bra, alltså verkligen, verkligen bra... Är att den fångade karaktären Captain America och vem han är. Han är... Filmen känns väldigt, alltså, vad säger man, aktuell i det att den pratar väldigt mycket om det här med övervakningssamhället och hur accepterande människor är av att säga ifrån sig rättigheter i någon så här typ av så här för the greater good.
Låter rätt jäspigt.
Ja, men det är ändå väldigt tidsenligt med Snowden och WikiLeaks och allting. Och att hela Merkel-grejen. Och det är liksom det hela den här filmen bygger på. Och så blir det intriger i inom Shield och så. Så det är ju faktiskt lite intressant som så. Och den är ju mer... Den är ju väldigt, väldigt mycket bättre än första filmen. Det är den. Men jag var bara väldigt ointresserad när jag såg den här. Den lyckades inte fånga något intresse någonstans. Tycker det var tråkiga one-liners. Tycker det var... Hela Falcon-grejen är värdelös. Det var så... Nej.
Usch. Saknas det färgstarka karaktärer? Typ en bra skurk?
Ja, faktiskt. Verkligen.
För det gjorde det i första filmen, kommer jag ihåg. Den här...
Red Skull.
Ja, han var väl ganska trist.
Nej, här är det mer så här, vem kan man lita på? Så att man får ju inte riktigt någon skurk förutom den här Winter Soldier som är...
Snäll egentligen.
Nej, men liksom, han jobbar ju inte för sig själv. Han är ju liksom, om vi säger anställd, om vi säger så. Okay. Så att han är ju liksom ingen rolig på det. Och de andra var jätteimponerade av honom och tyckte han var skitläskig. Det var inte alls det. Det enda som var imponerande med Winter Soldier var soundtracket. Mm. Det var väldigt bra ljud i filmen.
Hur skötte sig Scarlett då? Jag tyckte väldigt mycket om henne i Avengers.
Alltså hon gör typ samma sak här.
Studsar runt?
Ja.
Ja, då kanske jag är nöjd.
Ja.
Nej, men det har vi snackat lite.
Gillar henne i Avengers och gör Lillen och henne här också.
Ja. Nej, men det har ju snackats om att hon ska få en egen film. Det är inte riktigt bestämt, men...
Ja, nej, det skulle inte.
Du skulle inte vilja se det?
Inte tillräckligt intressant karaktär för att det ska...
Nej, jag kände också, jag är lite rädd för det faktiskt. Hennes...
Ja, men hon funkar bra som en bikaraktär, liksom.
Ja.
Som hjälper till och är bra, liksom. Men jag tror inte hon skulle kunna orka lyfta upp en hel film själv.
Okej. Okay. Men jag har hört att det var väldigt många Marvel-fans som varit... väldigt nöjda i slutet när det kom de här end credit scenen.
Ja, fy fan, det var typ det bästa med hela filmen.
Okej, okay, det var så bra.
Ja, nej, det var riktigt.
Det var två stycken.
Vad sa du?
Det var två stycken.
Precis, det är en, om man inte har sett den här filmen än så ska man ju verkligen tänka på det. Det är en scen mitt i eftertexterna och sen är det en efter eftertexterna. Så att gå inte liksom mitt i.
Det var nästan värt att betala.
Nej, det var riktigt bra. Det var riktigt jävla tungt.
Fan vad jag vill veta. Jag kommer inte se den här filmen. Mm. Men vi ändå veta. Hur löser vi det här då?
Nu spoilar vi. Och så får folk...
Vi pratar lite mer om filmen och sen kan vi ta det mot slutet.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så folk kan få höra hela recensionen.
Mm.
Vad har vi mer då?
Alltså, grejen är, jag har inte jättemycket mer att säga om det här, för att jag tycker att det var, alltså, filmen bygger som sagt på väldigt intressanta ämnen. De har lyckats fånga Captain America-karaktären fantastiskt. Som sagt, den pratar ju väldigt mycket om det här med vad som är rätt att göra, vad har staten rätt att ta sig för friheter. Och Captain America är ju verkligen emot det här med att staten går för långt. Att liksom skydda folket i hans grej. Och jag var lite orolig för att de skulle, när de började prata om det här med övervakning och sånt, att han skulle vara så super, du vet, pro-Amerika. Bara för att han är Captain America. Men det är han ju inte, och det känns jävligt bra, för att det hade inte funkat annars. Det hade inte gått att ha en Captain America-film där de hade tagit så fel på hans karaktär. Han är ju den som ifrågasätter hur långt staten kan gå. Och inte på att så här, våran regering kan vi inte lita på. Utan det är mer bara så här, alltså, vad är det vi egentligen säger upp när vi går med på allt det här? Och i tidningen också så sätter han sig upp mot sin egen stat. Det är ju i hela Civil War serien, eller vad säger man, arken, så är det ju Captain America mot, och liksom han leder ju rebellerna mot Iron Man och staten. Så att de lyckades fånga karaktären jävligt, jävligt bra. Men annat än det så är det bara så här...
Mediocre action.
Ja.
Jag är ju nyfiken på hur de får in det här att de andra superhjältarna inte kommer att hjälpa till.
Ja, det undrar man också lite varför det inte är så.
Får man inte svar på det?
Nej.
Det får man väl höra för mig, någon har sagt. Kanske zonade ut.
Jag vet inte, jag kanske inte lyssnade. Jag kanske var för ointresserad.
Okay. Men det borde ju ha kommit upp i Iron Man 3 också, kan man tycka.
Ja, det gjorde det ju.
Och vad sa, hur löste de det då?
Ja, men det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men det var väl ingen superskurk han slogs mot där i Iron Man 3? Kanske man inte ska spoila för mycket. Har du sett Iron Man 3, Emilio?
Ja, jag kommer inte ihåg hur det var. Fan, det var skitdålig.
Okay. Du verkar ju sur för att vara så här Marvel-fan.
Ja, men nej. Men det liksom, alltså, med grejen, det är ju det. Jag litar ju inte riktigt på mig själv nu. För att alla andra säger verkligen att den är fantastisk.
Kanske ska gå över till DC då?
Ja, men, nej, men alltså, så att alla säger att filmen är helt underbar och det verkar bara jag som har missat någonting. Så jag vågar ju inte säga någonting egentligen. Alltså, jag tycker ni ska ta allting jag säger med en nypa salt. För jag vet inte, jag kanske var liksom väldigt dåligt humör när jag såg det här eller någonting.
Ja. Nej, men vi kör lite spoilervarning då. Är du med på det, Niklas?
Absolut.
Två sista scenerna. Det är spoiler nu en minut framåt.
Ja. 3, 2, 1, nu kör vi. Den första mitt i eftertexterna scenen var jävligt tråkig. Jag kommer inte ens ihåg vad den handlade om. Den var skitbeige. Men den eftertexterna.
Men vadå, vänta, vad hände? Du måste berätta, försöka berätta i alla fall.
Jag kommer inte ens ihåg. Det är inte den som är tuff. Den som var efter eftertexterna. I slutet var teaser för X-Men. Det var, man såg några Hydra-människor gå runt i ett labb och prata om deras framtida planer och hur mycket som stoppades under den här filmen. Och så pratade de om att de fortfarande har massa S i armen. Och sen ser man två celler som de har med personer man förstår vara Quicksilver och Scarlet Witch. Och det var riktigt jävla tungt. Det var riktigt coolt.
Är det Magnetos barn?
Precis.
Okej, okay, ja.
Det var riktigt.
Så den här peggar upp för nya X-Men-filmen då i sommar?
Som fan.
Så där finns det fortfarande hopp?
Ja, gud ja.
Är du sugen på den då?
Så otroligt sugen.
Så men jag har hört att det är många som är oroliga över senaste X-Men-filmen att det ska vara lite för mycket mutanter. Alltså less is more.
Ja, det är lite det jag är rädd för också. Och det är därför jag är nervös inför Amazing Spider-Man 2 också. För det känns som att det kommer bli som i X-Men 3. Fan vad den nu hette. The Last Stand. Mm. Den väl. Och i Spider-Man 3. Att man försöker ta in för många. Och så orkar man liksom inte bry sig om någonting längre.
Det blir en jävla röra.
Ja. Det är lite nervös för det faktiskt. Att man ska ha gjort det redan i tvåan i de här filmerna.
Jag har läst några Spider-Man-recensioner på Amazing som har kommit ut idag.
Mm.
Och det var ju det som skulle vara mest negativa med hela filmen. Att skurkarna inte skulle utnyttjas och att Electro, eller vad han heter, skulle vara helt värdelös nästan.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, nej men det är som sagt det är lite det man är rädd för. Alltså jag undrar hur de ska lyckas balansera liksom en Rhino, Goblin och Electro.
Mm.
Och att allting ska bli intressant.
Men Ragnar ska väl ha en screen time på 5 minuter, jag fattar så.
Ja, då känns det ju rätt onödigt att han är med.
Ja, men att själva Paul Giamatti är med.
Mm.
Men inte som Ragnar. Nej, jag vet inte faktiskt. Ja. Det var rykten.
Ja, men vi ska ju försöka gå och se det nästa vecka i alla fall.
Ja.
Så att vi återkommer. Ja, nej, men det är väl typ det jag har om Captain America. Jag tyckte de var kiss, alla andra tyckte de var skitbra. Gå och se hur de skapar er egen uppfattning. Jag kan inte göra allt åt er.
Jag älskar att du kom tillbaka för band. Noah, min skapare!
Det är alldeles riktigt. Noah...
sa arken.
Ja, precis. Darren Aronofsky är tillbaks med ett epos i sin allra ädlaste form. Alltså filmen om Noah. Eller Noak, eller hur nu... Vi kan säga Noah, va? Det blir väl bra.
Ja, varför inte?
Ja, eller hur? Russell Crowe i titelrollen. Även Jennifer Connelly, Ray Winston, Emma Watson är med. Och
is
den här
filmen... Anthony Hopkins?
En cameo.
Sir kanske han är.
Är han en sir? Numera?
Nej, självklart är han en sir.
Ja. Och den här filmen då, den... jag tyckte Tommys Twitter-recension var ju rätt klockren ändå.
Första halvan är väl, tyckte jag, var som Sommar med Ernst. Och andra halvan var väl den här gamla Sam Neill-trillen, Lugnt vatten.
Det, så är det ju verkligen. Om man har sett dem, Ernst och Lugnt vatten, så vet man vad det handlar om.
Vad heter det? Dead Calm heter den på engelska, va?
Precis. Det är lite två olika filmer som har matat ihop till en stor. Det är känslan. För det, vi har även lyssnat till vår korrespondent Erik Sjöberg. Tycker också att det går en tydlig linje mellan första och andra delen.
Men alltså, skulle det kunna gå att göra på något annat sätt? Alltså, jag tänker liksom om, för att det känns ju som ändå rätt stora skillnader. Det är före syndafloden och efter.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Allting förändras ju. Världen står på ända.
Verkligen. Så det
är det så konstigt att det är två liksom stort skilda?
Det kanske inte är. Jag tyckte inte att det var störande. Jag tyckte det var... Sen beror det väl på vad man föredrar. För vi får ju i första delen följa då Noah med familj som... till börja med att Noah får de här visionerna, eller vad man säger.
Uppenbarelserna.
Låter som ett riktigt bra indieband. Noah and the Family.
Ja. Det finns säkert om vi slår upp på Spotify.
Noah and the Whale.
Noah and the Whale finns ju.
Ja.
Det. Och ja, han får veta då att den här syndafloden är på väg. Som då ska rensa bort.
Är det här lite Take Shelter?
Ja, det skulle man väl kunna säga. Det är några så här mardrömska sekvenser som Noah har. Och man vet ju inte riktigt var man har honom. Man hör ju aldrig Gud prata till exempel, utan det är ofta mycket Noahs egna tolkningar som ligger till grund för hans handlingar och då bland annat byggandet av arken. Men det finns problemet som de stöter på är ju då att det är jorden är ju, vad säger man, överbefolkad. Maten börjar ta slut och det är ju fler människor då som vill hoppa ombord på den här arken. Och ett stort slag ligger och väntar.
Samtidigt som det finns en massa med fallna änglar där också. Runt omkring. Watchers kallar de sig.
Väktarna.
Vad är det som händer?
Har du inte läst en bibel?
Vad fan är det här?
Det kanske är vi som svamlar och är röriga, men så är i alla fall filmen.
Låter helt fantastiskt.
Nej, men Noah ska bygga den här arken för att rädda alla de här arterna. Och det är väl så att det är väl två av varje art han ska vi ta med sig.
Precis.
En hana och hona antar jag.
Ja.
Då blir det lite ifrågasättningen hur många människor man ska ha med sig på det här. Behövs människorna också? Det är inte så att människorna har blivit straffade. Alltså den är väldigt tydlig med budskapet. Där Aronofsky, vi sa ju det efter visningen att hans tidigare filmer har ju varit rätt så... Man får ju tolka dem rätt så ofta. Mm. The Wrestler kanske inte är så jättemycket som... Men, men den påminner ju väldigt mycket om Kents senaste singel tycker jag.
La Belle Epoque.
Precis, aldrig varit så tydlig.
Nej, verkligen.
Så den är väldigt... Jag vet inte, man sitter mest bara och... Ja, inte njuter, men ta in alla de här klara budskapet som Aronofsky vill försöka banka in igen. Är människan värd att leva på den här jorden? Eller bör vi ruttna bort?
Även köttätare får väl se en släng av sleven, kan man tycka. Det finns ju något tillfälle... som sagt, folk är ju otroligt hungriga. Och går till alltså, extrema metoder för att få mat. Samtidigt som de har växter och skogar runt sig. Och hade de varit lite vegetariskt lagda hade de ju kunnat klara sig ändå. Men de är helt tokiga i kött. Och börjar slita sönder djur. Och...
Ja, men säger ju någonting så här. Meat makes man strong eller någonting sådär.
Ja.
Det är väl deras orsak att de måste ha kött i sig för att ha den här styrkan. Proteinkickarna.
Ja, verkligen. Det känns ju också supertydligt.
Ta en shake.
Så ja, alltså som sagt, det känns ju som hans tydligaste film. Helt klart.
Vore kul att veta lite mer om Aronofsky, hans bakgrund. Om han är, hur han är uppväxt och om han själv är vegetarian till exempel och sånt.
Ja.
Jag vet inte om han liksom... Om man hatar en människa när han gjorde den här filmen. Det känns lite som det. För den är ju väldigt liksom barbarisk på sina ställen.
Jo, människan målas ju upp som ett as, kan man säga. Ja. Och Noah känns ju inte som ett så här väntat projekt för Aronofsky på något sätt. För det känns, han måste ju ändå hålla sig inom vissa ramar, även fast han får hitta på mycket själv. Men det är ändå hans... man kan väl säga att det är en blockbuster. Det är en stor film som förväntas dra in mycket pengar. Och det kan man ju inte säga riktigt om hans tidigare filmer som känns väldigt konstnärliga på ett annat sätt.
Mm.
Så man antar väl att han kanske tog sig an det här projektet för att smyga in sina budskap på något sätt. Än fast det inte smygs så mycket, det är ju ganska tydligt.
Ja. Men, jag tar till och med för mig att han skrev en serietidning innan som släpptes.
Aronofsky?
Ja, med någon annan. Som ritade såklart, men han var med där som författare till den.
Men vad tycker du, Tommy, du som är ett stort Aronofsky-fan, det vill jag också i och för sig, men du har ju följt honom sedan början.
Ja, om jag ska vara helt ärlig så hade jag inte så jättehöga förväntningar på den här filmen. Det är ingen kontext som liksom faller mig i smaken. Det gjorde inte heller liksom Passion of Christ, kommer jag ihåg, innan jag skulle komma ut, även fast den var väldigt omtalad innan. Men jag tror det har väldigt mycket om att vi är uppväxta på det sättet vi är här i Sverige. Ingen som går, eller folk går till kyrkan, men det är ingen som är tokkristen här. Eller?
Du menar att vår sekularisering skulle minska intresset för religiöst kopplade filmer?
Men jag tror man trycker mer folk på knapparna, och att den gör kanske lite mer intresset finns väl lite högre borta, särskilt i staterna, när det är sånt religiöst land, du, särskilt där.
Tror du verkligen det? För att jag tycker det blir mer spännande
att när man inte är kristen.
Ja, men jag tror att det är liksom så här att det är, alltså, det är någonting spännande, någonting mystiskt, någonting man inte riktigt vet någonting om.
Alltså, alla har ju någon slags egen bibel. Om man säger liksom att David Lynch skulle vara min bibel då, så kommer helt plötsligt en film som heter Lynch bara, där det är någon som har liksom tolkat David Lynch liv, och då skulle jag känna en helt annan grej inför liksom den här föreställningen som skulle komma. Hur skulle de tolka det här, hur skulle de göra det här, skulle de liksom ta händerna helt fritt. Det var ju, även den här Bob Dylan-filmen som kom ut, I'm Not There, var ju liksom en tolkning av bara hans liv, en surrealistisk tolkning liksom. Och då var det ju vissa Bob Dylan-fans som var helt tokiga, och vissa andra som tyckte det var helt underbart att de var lite mer romantiserad film. Förstår vad jag menar?
Nej, inte riktigt.
Nej, men att religiösa människor, folk som är inne på det så hårt och verkligen går till kyrkan och läser Bibeln eller läser historien om Noah, och nu kommer liksom en stor blockbusterfilm, och känner även till hur det gick för Passion of Christ-visningen som varit ett jävla rabalder om. Och det var inte mycket snack om det i Sverige, om den filmen. Det pratades väl om det, men det var ingen som varit liksom... Det var ju inga demonstrationer här och liknande. Men det är ju däremot borta i staterna. Då är det såklart att det väcker upp någonting. Måste du göra.
Tänkte att den blev förbjuden i Norge. Men det var Life of Brian. men för jag tänker liksom om... men jag vet inte. Alltså, är det verkligen så? Alltså, jag vet inte om jag tror på det.
Tror på vad då?
Jag tror att det är mer är liksom att om du faktiskt har ett intresse, om du är troende, att du inte går och ser den här filmen för det är bara typ så här, nu tar de än en gång våran text och gör någonting konstigt av det.
Jag vet inte. Jag spekulerar bara, men jag tror faktiskt det. Men liksom, annars skulle inte de här demonstrationerna och det här snacket och allting kommit upp från ingenstans.
Fast har inte snacket mycket med Mel Gibsons antisemitism att göra bara? Det är liksom Passion of the Christ-grejen.
Jo, verkligen, det har det ju.
Ja, så det är väl mer liksom...
Men där har ju mer... Ja. Och där kanske man är rätt så orolig av vad som skulle hända med Noah, vad de skulle göra med hans namn. Han är väl en förebild för kanske många andra, som han refereras väl i vissa skrifter och finns väl säkert fina metaforer. Jag kan ingenting om hans Noah alls.
Det ska vara jävligt tydliga med att ingen av oss gör.
Nej, så. Det har vi något med judendomen att göra.
Trots Google.
Nej, men jag är sjukt det jag vill säga är att jag är sjukt ointresserad av alltså Noah som person och vad de kan göra med Noah. Faktiskt, allt man känner till är den här arken, och det jag menar, att det kanske är mer kittlande när du har ett liksom ett land som är mer troende, tror jag. Faktiskt,
ja, jag vet inte,
det bränner till på ett annat sätt kanske. Alltså jag ser det här som en mörk fantasyfilm i princip, alltså ja. Jag kan köpa de här väktarfigurerna, även fast de är lite tramsiga. Och de för väl tankarna till änterna kanske i sagan om de två tornen. Jag kan tänka mig att folk har problem med dem om man tror stenhårt på hela Noah-historien. För de är ju lite... Jag har hört folk som har stört sig på dem. Var det något du... tyckte var jobbigt, Tommy?
Nej, inte alls. Jag tyckte det var rätt fint där. Men alltså, han förklarar ju väldigt väl och pedagogiskt liksom vad de gör, varför de finns och hur de kom till och allting sånt där. Det var ju fallna änglar liksom som har trots att Gud liksom blir bestraffade.
Ja.
Jag vet inte, det är som du säger, jag såg ju också det här som en fantasyfilm.
Ja, det är ju ingen biopic.
Nej. Men jag tror det kan finnas folk som inte tror det, men liksom, det är därför jag tänkte att det kanske är känsligt för folk där ute i staterna.
Ja, men det tror jag absolut.
Mm.
Men jag var nog den som gillade den här filmen bäst av vi som var och såg den ändå. För jag tycker att framförallt inledningen är riktigt snygg. Aronofskys visuella stil sticker igenom ganska mycket. Och du har den här nästan postapokalyptiska The Road-utseendet. När den här planeten har ju liksom gjort slut på sina resurser. Det är bara skit kvar i princip.
Och hur är filmat på Island också.
Precis.
Som, som det ska vara.
Som det ska vara. Som Prometheus då. Trots alla de bristerna så finns det ju fortfarande något skicklande med den filmen. Precis som Noah, att människans ursprung, det temat, kommer upp. Och jag tycker det är så spännande. Så det har ju mycket gratis för min del. Och sen så har vi ju då Clint Mansell, hovkompositören för Darren Aronofsky, som alltid skriver helt fantastiska soundtrack. Och det gör ju att jag sveps med i den här...
Jag hör du bara flåsa när du pratar.
Ja, jag kan inte sluta prata om. Jag har ju lyssnat på soundtracket i efterhand och allting.
Okej.
Det finns väl ett par problem. Den är lite i längsta laget kanske, även fast jag kan uppskatta att det är ett epos som ska väl vara rätt mastigt och svulstigt i sin längd också.
Men är det så att det stör långt? Liksom?
Nej, inte jättemycket tycker jag. Jag tyckte ju det var mycket jobbigare att titta på Hobbit-filmen.
Ju... Men för att det känns ju som att här liksom, nu sagt jag har inte sett den, jag har ingen aning, men det känns ju som att så här, han bygger en båt, han åker en båt. Hur jävla långt kan det bli?
Ja, men precis som Sommar med Ernst är ju liksom vägen dit. Liksom. Man vet ju att Ernst kommer liksom snickra upp den här jävla fasaden. Men det är ju humorn, i alla fall i Ernst program, så är det ju vägen dit som är viktig. Ju. Det är ju samma sak här. Båten är ju det sekundära nästan, känns
det. Var det någon som gjorde sig illa på ett verktyg?
Ja, det var någon sån där väktare som snubblade, såg jag det. Wow! Det var ju tur att det inte var några sådana skämt med, förstås.
Ja, vi slipper ju de här komiska sidekicks och sånt där, utan det är ju väldigt, det är pretentiöst på sätt, men det uppskattar jag att det, man inte försöker skoja bort, man försöker göra något seriöst av det.
Jag känner ju att den känns ju väldigt påkostad, och precis som du sa innan, att det visuella är ju helt underbart, men jag känner efter jag sett den här filmen så är jag inte dugg sugen faktiskt på att se om den. Alltså den gav inte så mycket. Det har nog faktiskt med att det kanske... Du sa ju det efteråt, att undra hur många sådana här bibliska referenser man missar i den här filmen. Eftersom vi inte är troende eller kan någonting om Bibeln eller vad som står där i. Mm. Nej, men förstår jag menar, det finns säkert tusentals planteringar i den här filmen.
Fanservice.
Ja, precis.
Bible serves.
När mormonerna bara, yeah, yeah. Eller judar, vad fan det är för folk som tittar på det här. Skitet med AI. Hallå?
Hallå?
Nej, men... För jag känner mig rätt så... Lite så här, jaha. Nästa vecka då?
Vad ska vi göra här?
Ja, vad ska du bygga då, tänker jag? Samtidigt, verkligen skådespeleriet tycker jag. Emma Watson är ju jättebra. Kul att hon har börjat lossna ifrån Harry Potter-filmerna. Mm. Man kopplar inte henne så mycket till det. Gör inte jag i alla fall.
Nej, men hon är väl den av de som har gjort mest annorlunda filmer. Så Bling Ring och grejer. Och Daniel Radcliffe sitter ju och gör Frankenstein och... Vet inte,
han gjorde ju någon skräckfilm.
Black och grejer. Väldigt såhär... Ja. Ja.
Men de har ju försökt i alla fall klippa den här navelsträngen, och återigen så tycker jag Emma Watson är väl den som har
lyckats bäst.
Ja, precis. Perks of Being a Wallflower var hon ju också jättebra i, tyckte jag. Och Noah är hon helt underbar. Russell Crowe är också. Jag inte svårt för Russell Crowe, men jag tycker inte han är... Jag tycker han är lite överskattad. Jag tycker han är ju tråkiga filmer, om vi säger så då. Mm. Till exempel Beautiful Mind är svintrist.
Jag har för mig att det var skitbra.
Ja, jag är ju mer Ellie Confidential.
Ja, men han bär upp filmen i titelrollen, tycker jag absolut. Mm. Jennifer Connelly kunde fått lite mer att göra kanske.
Ja, det var lite synd att hon slarvade bort hennes karaktär, tyckte jag. Hon var rätt så mammig av sig hela tiden faktiskt. Mm. Lite för mycket. Då tyckte jag, som sagt, Emma Watson, om vi ska ta de kvinnliga skådespelerskan, för var ju hon lätt bäst faktiskt.
Mm. Absolut.
Men fan, jag vet inte. Det här är ju enligt mig Aronofskys sämsta film. Och det måste man säga att, va?
Vilken är hans bästa då?
Om det är fan är det. Oh, det är jättesvårt faktiskt. Jag är ju så jävla kär i The Fountain alltså. Det är ju det bästa soundtracket enligt mig.
Mm. Ja.
Requiem for a Dream betyder ju också jättemycket för mig. Det var den första Aronofsky-filmen jag såg när jag var väldigt ung. Nästan precis när den kom ut. Så, ja.
Emilio, vad tycker du om hans filmer?
Alltså jag har inte så jävla stor koll på honom. Alltså jag har ju sett säkert flera av hans filmer utan att veta vem det är. Så att jag liksom, jag har inte brytt mig om namn så mycket.
Nej. Black Swan så, kanske jag har sett.
Nej, vägrar jag se.
Jaha, okej. Okay. Varför då?
Den verkar ju så jävla vidrig.
Ja.
Verkar ju skitläskig ju.
Det ska den vara.
Ja, nej tack. Nej tack. Inte här, inte.
Nej, men du verkar ju supernöjd, Niklas.
Ja. Det här är en av årets höjdpunkter för min del. Kanske att jag försöker sticka ut taken också. Jag såg att filmtipset trodde att jag skulle sätta en tvåa på den här filmen. Men det blev det inte, kan jag säga.
Ja, jag känner att den här behöver man inte ens gå och se på bio faktiskt. Det var skönt att vi slapp se den i 3D.
Mm, jag håller med.
Men nej, alltså vänta tills den kommer ut på DVD eller Netflix-liknande faktiskt. Jag var inte besviken för jag hade inga förväntningar av filmen. Men den var ju verkligen inte dålig, men jag tycker att den är utdragen på sina ställen och rätt så... Jag vet inte, den har förklarat budskap tycker jag. Nej, fan. Dra åt helvete, Noah. Ja, nu när Emilio är tillbaka så du är en stor skönhet för oss.
Nej.
Ja. Därför passar vi på att se även Oscarsvinnande för bästa utländska film, Den stora skönheten. Mm. Pablo Sorrentinos senaste film. Jag har inte sett någonting från hans tidigare.
Nej, men... inte jag heller faktiskt. Men positivt överraskad av den här Emilio-debuten. Alltså debuten för mig av hans filmer. Men vi har sett som sagt La Grande Bellezza. Som handlar om den 65-årige Jep Gambardella. Han är författare och har skrivit en stor bok.
Som för 40 år sedan.
Ja, precis. Som blev jättehyllad och sedan dess har han levt stora lyxlivet och varit en viktig del av så här, societetsrom. Nu på sin efter sin 65:e födelsedag, gud jag är dålig på att böja ord, men sin 65:e födelsedag och en liten dramatisk händelse så börjar han tänka lite på om det kanske finns något mer i livet än bara de här stora festerna och massa sex och droger. Och istället börjar han se liksom det vackra. Och allting runt omkring. Och liksom att man kanske inte ska vara så jävla pretentiös som han och hans vänner har varit fram tills nu. Man kanske var lite mer ödmjuk. Och som han säger i någon scen, sammanfattar allting. Sluta göra sånt man egentligen inte vill. Utan bara faktiskt göra det man tycker är kul. Och inte bry sig om vad folk tycker om det. Utan bara, mår jag bra av det här?
Jag fick en lite moralkaka i slutet.
Nej, men inte moralkaka, men kanske någonting att leva sitt liv efter. Mm. Du tyckte jag skulle berätta om den här, Tommy, för du sa att jag var italienare och kanske förstått den här bäst. Det var där jag sköt mig själv i foten, för jag gjorde en Niklas och såg den här utan undertexter. Och det är inget problem när folk inte pratar dialektalt. Alltså jag så jävla många gånger inte förstod vad folk sa i den här filmen. För att de pratar liksom romerska och folk är från landet och flyttar till storstan. Det är väldigt mycket så här. Det var väldigt svårt att hänga med ibland.
Kan du ge några exempel? Vore kul att höra om jag och Niklas kan höra skillnaden.
Okej. Okay. Om vi tar... jag är skitdålig på dialekter. Men om vi tar genovesk dialekt från där jag är från. Eller min pappa. Så om man på italienska säger... Sono genovese, riso raro, stringo i denti e parlo chiaro. Så skulle man på genovesiska säga susenese, risureo, strings i denti, pauceo.
Ah, okej. Okay. Det var lite skillnad där.
Ja, men så det, ibland blir det lite dialektalt och då blir det lite svårt att hänga med. Men jag tror att jag förstått större delar av filmen. Mm. Och det jag förstod tyckte jag om fantastiskt mycket. Var det Erik Sjöberg som hade hyllat den här?
Ja.
Ja, jag är med dig Sjöberg. Den var fantastisk. Den var underbar.
Jag har ju läst på lite om den här innan. Och det ska ju tydligen vara en sorts uppgörelse med Rom.
Alla kultursnobbar eller?
Ja. Nej, ytligheten liksom. Mm.
Mm. Extremt skriven på näsan blir man.
Ja, det blir man ju.
Det är det som är så vackert i det här. Alltså det är så otroligt tydligt vad den vill säga i det här med det pretentiösa.
Ja. Alltså, jag har inga problem med det.
Nej. Alltså jag ser det lite som...
Det här är ju plus 60-åringarnas hipster alltså.
Jo, verkligen. Det var lite därför jag ville att du skulle se den här, Tommy. För jag ville höra lite vad du sa. För att jag tycker... Alltså, och det här är mest den känslan jag får. Det har inte liksom så jättemycket med själva filmen, hur den faktiskt är skapad. Men jag får väldigt känsla. Av att för mig är den här filmen så att David Lynch möter Wes Anderson möter Woody Allen. Typ.
Ja, men det kan jag köpa nästan.
Du köper det?
Ja, men den är ju... Ja, men jag förstår vad du menar. Om jag säger
precis. Så det, alltså, jag tycker den är väldigt intressant. Liksom. Så att den är ju... Det är ju som en, liksom, en surrealistisk vardagsskildring.
Men sen så ska det vara någon slags, vad jag har hört ifrån, en spirituell uppföljare till Fellinis La Dolce Vita.
Mm, ja men det kan jag se.
Och även en hyllning till hans gamla film, särskilt den filmen som påminner väldigt mycket om den här tycker jag.
Ja men det kanske...
Apropå
ja.
David Lynch, är ju David Lynchs favoritfilm också.
La Dolce Vita. Mm. Ja, nej men det kan jag köpa faktiskt.
Jag känner, jag sugs ju in ganska omedelbart första 10 minuterna. Det är en enda lång festscen kan man säga på ett disco.
Där blev jag förbannad redan.
Jaså? Men man känner ju en sån här sån otrolig kåthet på dansgolvet från de här
gubbarna, alltså italienare.
Från de här äldre italienska gubbarna.
Man
som
vet att de har speedos under den här kostymen.
Ja, och fluktar på tjejer som är då 30 bast yngre då kanske. Och då började jag tänka på den här filmen som du recenserade, Emilio. Nej, var det en film från 70-talet om när man kunde ha slavar?
Ja, just det. Fan.
Jag tänker att det är inte så mycket som har förändrats. På de
It's a Italy.
Ja, nej men den ska väl peka på allt som har blivit fel med Italien. I många fall.
Ja, men precis. Att liksom så här, det finns ingenting kvar i Italien. Men man försöker ändå hålla sig till någon så här vis och kulturella och viktiga för Europa och världen.
Jag tror de nämner väl det vid någon diskussion.
Precis.
Där att det enda vi är kända för utomlands är pizza och... Ja, vad var det mer då?
Pasta kanske?
Nej, man sa pizza och typ... Ja, skitsamma. Men så här, det finns ingenting kvar nu. Mm. Och italienare vill ju gärna känna sig som så här, de här jätteviktiga, stora människorna. Mode.
Men du som har varit i Italien, Emilio. Jag blir extremt nyfiken när jag ser den här filmen. För det finns ju extremt mycket fördomar om italienare. Jag tänker bara på den här gamla reklamfilmen som... jag kommer inte ihåg vad den gör reklam för. Men det är en slags montage över så här, olika fotbollsligor i hela världen. Och då ser man, när de kommer till Italien, vad heter den fotbollsligan? La Liga. Då. Att italienarna sitter ner på fotbollsplanen med så här hårfönor och fönar håret liksom. Att de är väldigt fåfänga av sig.
Ja.
Och det känns som de är extremt fåfänga och väldigt ytliga i den här filmen. Mm. Men hur är det där nere?
Jag flika in att den heter Serie A. La Liga är spanska ligan.
All right, förlåt. Så mycket kan jag om fotboll.
Ja.
Nej men alltså ja fast ändå inte alltså Italien är ju och det är lite det de pekar på i den här filmen också. Det är ju verkligen så att två olika Italien. Det är liksom det är turistparadisen och det är modet och det är liksom Ferrari och liksom lyx Italien. med stora båtar och man åker till så här fantastiska liksom semesterorter där rika människor bor på fantastiska hotell och så liksom, och vältrar sig i kultur och mat. Och sen är det ju, resten av Italien är ju så otroligt arbetarklass. Det är ju, alltså Genova som sagt, min familj är från, är ju väldigt, det är en hamnstad. Det är Europas största gamla stan och väldigt mycket kultur, men det drunknar ju i allt det här, alltså det smutsiga, det vi bryr oss inte om vad någon säger, skitiga, skrikiga Italien. Och sen söderut är det ju liksom bönder i princip. Så att det är väldigt så här, det skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Så att säga att italienare är fåfänga stämmer ju till, alltså det stämmer ju på vissa delar av landet. Det är väldigt segregerat, tycker jag det känns. Känns som att det är mellan liksom rika och fattiga städer. Och i den här filmen får vi följa liksom så här, la crème de la crème av Roms kulturelit. Så att här är det ju de här, de fåfänga människorna vi följer. Det är ju någon scen där Jeb, han pratar om, de ska gå på någon begravning och så berättar han för personen han ska gå med exakt hur man ska bete sig på en begravning, för att liksom
alla man får andra... inte gråta för att man stjäl,
precis,
koven då.
Man stjäl koven och man ska ställa sig och prata om någonting, men det måste vara ett hörn så att det ser personligt ut, men det måste vara man måste se hörnet så att alla kan se att man står i ett hörn som är personligt. Och du måste viska någonting i örat på den sörjande, och du måste viska liksom så här, si och så länge för att folk ska veta att det var någonting viktigt. Och liksom det är så här, det är så mycket som det ytliga, det här med vad man ser och vad det betyder. Och det är så fint när han faktiskt bryter mot de här reglerna på den här begravningen, när han inte kan hålla masken längre.
Och i vissa delar så skjuter de sig själva i foten, tycker jag ändå.
Hur då?
När de börjar prata om musik, att det är väl någon som frågar vad tycker du om jazzmusiken?
Det var den bästa filmscenen.
Den är skit. Det är bara från Etiopien. Jazz från Etiopien. Det
som jag lyssnar bara på jazz från Etiopien. Det är så underbart.
Sen nu är vi på Rish.
Så jävla bra.
Nej, men sen några minuter senare så spelar de Bob Sinclairs Farley Mamor mixen som är flera år gammal. Då känner jag, för fan vad ute de är alltså. Kan ju ingenting om musik.
Men vilken är det?
Det är den här, de kör den i början också, den här gruppdansen. Det är Bob Sinclair, det är en gammal italiensk låt från 70-talet som Bob Sinclair har remixat, som har varit stor.
Du var Fall Americano?
Nej.
Okej, okay, för att den kör de ju också.
Ja, den är med också. Men den här Farla More, jag vet inte om jag uttalar rätt.
Ja, just det. Jag kommer... precis. Mm. Men jag tycker det är lite det som den här filmen handlar om. Alltså, de låtarna är ju precis det som filmens själ är. För det är ju liksom arbetarklassmusik. Alltså, när till exempel Tuva Fall Americano. Det är ju liksom... det är ju en låt som handlar om en kille... som blir liksom, han förlöjligas av, de driver med honom, alla hans vänner. För att så här, han vill vara cool och amerikan och liksom, han lyssnar på rock och röker Camel och dricker whisky och soda liksom. Och hela låten handlar om, vad fan tror att du är från Neapel. Och den är väldigt arbetarklass, och måste väl komma någon gång på 50-talet, tror jag, 60-talet. Och så har de gjort om den till så här super party remix, och så lyssnar liksom kultureliten på den och dansar på sina liksom coola fester, fast den egentligen handlar om hur italiensk och hur töntig man faktiskt är. Och det är liksom, det är ju det som hela filmen handlar om, att det här, men sluta tro att du är någonting du inte är liksom, varför kan du inte vara ärlig mot dig själv istället och liksom leva lycklig istället för att bry dig om vad alla andra tänker och tycker om dig. Så att jag tycker det är jävligt snyggt att de väljer de låtarna. Även om de liksom sagt har några år på nacken och det känns lite ofräscht kanske på en fest för kultureliten.
Alltså det som var bäst i filmen tyckte jag var de här konstinstallationerna de hade. Som var ju så extrema. Mm. Ni vet vilka jag menar. Det fanns ju en när de gjorde ett barn upprört som sen skulle måla en tavla. Och sen var det väl någon tjej som stod mot en vägg medan en snubbe stod och kastade knivar, så det började komma ut färger nu. Mm. Och det var ju det här extrema, vad är konst och allting sådär. Vilket är rätt så kul att diskutera när man börjar gå på det här med barn som målar tavlor och så går det för 400 000 när det bara är rött. Men, men jag tror det har ju börjat snackas, jag tror det var Filip och Fredrik som pratade om det, typ att det här med konst, att vi kanske inte förstår det. Att när man ser en tavla som är kanske bara massor med rött och blått stänk, att man ofta tänker, det finns en dokumentärfilm också som heter My Kid Could Paint That eller någonting liknande, att när man, vi som inte kan någonting och verkligen ser den här tavlan är så här, men vad fan, det där kan ju vem som helst göra, det är bara kasta lite färg på tavlan, vilket de visar i den här filmen också, när den här ungen gör ju det, om du kommer ihåg vad jag menar, det är helt tyst, hallå?
Ja, nej, ja, jag är
med. Det jag tycker är värt man måste tänka på är ju liksom att det är inte själva tavlan och färgerna som är själva konsten, utan det är ju bakgrunden till hur den skapades. Alltså om jag skiter i en kopp så vet jag att den kommer säljas sjukt mycket mindre än om Anne Frank hade gjort det. Mm. Förstår du vad jag menar?
Jag tänkte säga vilket hon antagligen gjorde någon gång.
Jo, men om den sparades.
Nej, nej, det där får du klippa.
Det ska med.
Nej, men förstår du vad jag menar?
Ja, visst.
Ja, verkligen.
Jo. Omständigheterna.
Ja, precis. Och det tycker jag att de, jag vet inte, de lyckas men inte riktigt med det här faktiskt.
Men för han vill ju bara framställa på att det är liksom att, för att barnet tycker inte det är kul. Hon tvingas ju göra det här.
Jo, men jag kan ju förstå varför den här tavlan hade, om den skulle gå på för flera miljoner. Ja, hur kom den här tavlan? Jo, men vi läxar upp den här ungen så den vart svinförbannad. Sen stod vi 300 pers runt omkring tysta och kollade när hon målade.
Jo, precis. Den tavlan är ju skitcool.
Ja, men tavlan är ju svinful. Det är ju hur den vart skapad som är coolt.
Jo, men det är ju en del av det.
Ja, men det är ju hela delen.
Nej, men alltså, jag tycker att tavlan är ju snygg. Men den är otroligt mycket snyggare för att man vet hur den har skapats.
Precis.
Ja. Men den är, jag håller ju med dig om. Jag tycker den är snygg.
Du hade ju inte sagt att den var snygg om du såg samma tavla och jag hade gjort det.
Jag tycker den är rätt cool.
Ät mig. Ja. Sen tycker jag faktiskt att jag blir lätt uttråkad när jag ser den här filmen. Jag tycker den är, visst den är visuellt jättesnygg faktiskt, foto och allting sånt här, men den är på tok för lång och sånt jävla tråkiga dialogscener oftast när de sitter med sina jävla kulturmöter, vad fan de har för någonting på terrassen. Jag fattar inte vad de pratar om ibland, det är ditten och datten liksom. Jag blir så ointresserad så jävla snabbt faktiskt. Och sen när filmen är slut så säger jag, vad har jag varit med om här?
Jag, som sagt, som jag nämnde i början där, så älskar jag inledningen och framförallt första timmen när vi får ta del av dekadensen i Rom. Alltså det är en väldigt mörk bild av Rom som målas upp. De nämner ju så här, det är någon kille som har bott där i hur många år som helst och sen säger att nu åker jag härifrån och det är
40 år hade han bott.
40 år.
Så intresserad var nu av den här filmen.
Och den enda han vill säga hej då till det är då Jeb, för det är den enda kompisen han hittade. Att det är
också så där superskriven på näsan blir man faktiskt.
Jo, men det är klart. Så är det ju. Men det finns ändå något sorts mörker som jag uppskattar, men jag har inte sett så mycket italiensk film. Närmast man kommer ju det är Woody Allens To Wrong With Love. Det är ganska långt från Roberto Benigni när han tappar byxorna där. Det fanns inte någon mörker på samma sätt.
Har du kollat om det med undertexten nu?
Nej, för helvete.
Vad fan gör det?
Ja. Är det ens värt?
Få en ny kontext där med undertexten.
Ja, men det var ju verkligen, det var ju bästa i hela filmen. Det var Benigni-segmenten. Så okay, gör dig själv en tjänst och kolla på det.
Absolut. Nej, men jag gillar, och framförallt när han träffar den här strippan, riktig belladonna får man väl säga. Känner att den här filmen,
vad betyder
den
kom,
det då? En mycket vacker kvinna, antar jag.
Well played.
Tack. Men på tyvärr så jag tycker inte att det håller hela distansen ut. Den tappar mig sista halvtimmen när den här exorcisten och helgonet dyker upp. Då, jag vet inte, jag gillar inte den.
Nej, sista halvtimmen, nu ska jag säga, jag somnade.
Ja, tyvärr. Alltså det, jag kan inte riktigt förklara vad det är, men jag tycker att den följer inte det som de första två timmarna har byggt upp, utan det blir ointressant. Emilio, vad var din tolkning av slutet? Varför skulle vi blanda in religion i hela den här?
Alltså jag tycker inte att det handlade om religion. Jag tycker bara det handlade om att se...
De måste ha sålt ut kyrkan.
Nej, men jag tycker att det handlade om att liksom, det här med att se det vackra i saker. Och hon den här hon helgonet in i citationstecken. Hon var ju lycklig. Mm. Och hon låtsas ju inte vara någonting som hon inte är. Och sen om hon tror på någonting som finns eller inte spelar liksom ingen roll, för att hon lever fortfarande ett liv där hon är lycklig. Och det är liksom det handlar om, tycker jag. Inte det här med gör hon rätt eller inte, eller Gud är det vackra. Alltså för henne var det det, och därför var hon lycklig. För Jeb är det någonting annat. För Jeb är det att se Rom för det är, och liksom...
Men jag är nyfiken, fanns det några särskilda scener? För jag missade det helt och hållet, alltså när han ska gå runt och leta efter det här vackra i sig hela tiden. Jag vet bara en scen där han bara stod och stirrade på en båt som åkte förbi. Det var ju bara skit ju.
Det var fantastiskt.
Jag kan ju dra till Mälaren så ser jag flera stycken, Silja Line där som åkte
ja,
förbi.
Ja, och vilket fantastiskt liv du lever.
Ja. Det fina var väl när han träffade den här stippan som... hade ett hjärta av guld, eller vad man brukar säga.
Oh,
men det, ja, det gick ju som det gick. Men vad är kontentan med hela filmen? Är det, festandet måste upphöra?
Nej, men det är väl liksom så här, var sann mot dig själv. Var den du är. Lev som du vill. Gör inte saker som du liksom egentligen inte... Alltså, gör inte saker bara för syns skull. Liksom, ha någon faktiskt... Alltså, vad säger man? Gör någonting konkret med ditt liv. Gör någonting som du tycker är kul. Som du tycker är värt det.
Jag tycker kul att du har mig själv i duschen.
Ja, då ska ju du självklart göra det. Men liksom, har du någonting som du känner ger någonting? Och liksom, vi lever i en fantastisk värld. Så glöm inte att se dig omkring ibland. Typ.
Ja, innan vi avslutar så ska vi ha vår temalista. Och då passar det så bra nu när vi har sett den stora skönheten. Jag tycker det var en väldigt... Du nämnde ju mörk förstås, Niklas. Men jag fick ändå en fin och vacker bild av Rom. Jag har varit ju sugen på att åka dit nu.
Ja.
Och hänga med de här.
Hänga med mig
och lyssna på etiopisk jazz.
Ja. Men, och jag tänkte att vi kanske ska ha... En liten valfri stad en var som man skulle vilja se filmatiseras typ liknande sätt som den stora skönheten gjorde. Att man utnyttjar staden och kanske dess mörker eller tvärtom.
Mm.
Vad säger ni om det?
Mm, ja, men det låter bra.
Vad har du, Emilio?
Jag har ju en stad...
Och varför?
Jag har en stad som vi pratade om tidigare idag, och det är min pappas Genova. För att det är en, som sagt, alltså eller Europas största gamla stan. Det finns otroligt mycket kultur och vackra byggnader och sånt. Men det drunknar i det här smutsiga, fula, skrikiga, högljudda Genova. Så jag skulle jättegärna vilja se en film där de kanske liksom lyckas öppna mina ögon för det vackra i staden. Så att liksom ge mig lite nya vinklar för att se det här. Jag tror det skulle vara jättespännande för mig. Faktiskt.
Mm. Gör upp med ditt förflutna.
Ja.
Och du då?
Ja, jag skulle ju då vilja se, vi var ju inne på Island här i och med Noah, att Reykjavik är en stad som bär på mycket ångest i och med att det är typ samma typ av temperatur året om och ja, det är jämntjockt helt enkelt. Och jag har ju varit där dagtid så är det dött, då är det The Walking Dead på gatorna, det är inte mycket action, men på kvällarna så vaknar staden, då kommer det här nattlivet igång. Och folk super ju så mycket för att härda ut, sägs det.
De har vad skulle filmen handla om det?
Jag vet inte, en turist som kommer dit och hänger. Och... Ja, det, så har jag inte mycket tänkt, men någon som vågar väcka staden dagtid också. Och vi försöka visa att det finns mer än att bara att supa, kanske. Jag vill hitta skönheten i Reykjavik.
Mm, ja, jag köper det. Mm. Snyggt räddat.
Tack.
Jag skulle vilja säga en av mina favoritstäder genom tiderna, det är Seoul såklart. Jag tycker inte den, även fast jag sett mycket korean, så tycker jag inte själva staden Seoul har blivit varken romantiserad eller kritiserad för vad den är. När man åker dit så är det extremt mycket så här vänliga människor som finns där som tar hand om en när man besöker restauranger och sådär. Men man måste tänka också på att det är, koreanerna är ju de mest i världen som jobbar antal med, timmar i veckan, månaden, året eller vad fan man ska räkna på. Den här pressen de har hela tiden för att liksom skramla ihop pengarna och lyckas gå runt. Det är väldigt många koreaner som får stänga ner sina affärer. Jag och Emilio har ju en gemensam kompis som fick göra det här om veckan faktiskt. Det var inte så jävla kul. Och jag vet inte, jag har ju romantiserat Seoul extremt mycket, men jag skulle vilja se den mörka sidan. Det finns extremt mycket gatubarn där också, har jag hört faktiskt. Och droger ska vara väldigt stort. Och sen även att det är väl runt 80-85% av koreanerna är kristna också.
Mm.
Så jag tycker det finns mycket att ta på staden Seoul faktiskt som man inte har gjort.
Vem regisserar?
Kim Ki-duk.
Ja.
Go to.
Ja, men det var han som bäst. Jag tänker på att vi såg lite av den mörka sidan. Jag vet inte om det var så det utspelade sig. Men i Peta var det i alla fall. Mm. Var inte så fin sida av Korea man fick se där. Nej. Men jag skulle vilja se något lite mer verklighetstroget faktiskt. Om folket där och hur de lever. Och särskilt den här rasismen som även finns mot västlänningar. Vi var ju nekade på en klubb där det står klart och tydligt att inga vita är välkomna.
Mm.
Finns ju mycket där. Och särskilt finns ju mycket rasism mot asiater också. Kanske vita som kommer dit och är förjävliga.
Ja, verkligen. Det är ett laddat ämne som jag absolut skulle kunna tänka mig att se.
Mm, ja. Så det skulle vara kul att se faktiskt i framtiden. Seoul. Ja. Vi hörs och ses nästa vecka. Då blir det Amazing Spider-Man 2 faktiskt. Och
någonting mer.
Någon Kim Ki-duk-film kan jag se. Då blir Karlsson väl nöjd. Hej då!
Ja, det är bra. Tack för att du lyssnade.